Salam alaikum. Uppmärksamhet. Ursäkta att vi är sena. Datan stängdes av. Vi loggades ut, men inshallah nu är vi tillbaka. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. ولا عدوان الا على الظالمين والعاقبه للمتقين ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما نقول وما نستمع اليه امين. Vi fortsätter att gå igenom Ibn al-Qayyims välsignade bok Al-Hadi al-Arwah eller Hadi al-Arwah ila bilad al-Afrah. Han beskriver paradiset. Och vi läste förra veckan om det här med sängar, kläder och så vidare. Och vi fortsätter med det idag. Vad gäller mattorna och kuddarna i paradiset, så säger Allah subhanahu wa ta'ala: متكئين على رفرف خضر وابقري حسان. Där ska de vila, luta sig mot gröna kuddar och rikt mönstrade mattor. Surat Ar-Rahman, vers 76. Där ska de vila, متكئين على رفرف خضر. Där ska de vila eller luta sig mot gröna kuddar och rikt mönstrade mattor eller madrasser. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i surat Al-Ghafir: Fiha sururun marfu'a wa akwabun mawdu'a wa namariqu masfufa wa zarabiyyu mabthutha. Där ska det finnas upphöjda troner och framlagda koppar och kuddar placerade i rader och utspridda mattor. Nej. Så här nämns då vad de ska sitta och luta sig på. Och han säger också Ibn Qayyim, jag hoppar över vissa saker här, att reflektera över hur Allah subhanahu wa ta'ala beskrev dessa mattor, att de är marfu'a, de är upphöjda, wa zarabiyyu, och kuddarna, att de är utspridda. Eller de är liksom, de här madrasserna är också utspridda. Och att kuddarna är uppradade. Så att han har höjt upp tronerna tyder på att de är höga och att de är mjuka. Och att ryggstöden är utspridda tyder på att de är många. Att de finns överallt. Det är inte bara längst fram eller längst bak där man sitter, utan överallt finns det en bekväm plats att sitta på. Och att kuddarna är uppradade, vilket tyder på att det här också, de är liksom förberedda för att man alltid ska kunna sitta på dem. De är inte gömda, de tas inte fram vid en tidpunkt, en speciell tidpunkt, utan de finns alltid tillgängliga och alltid förberedda för att sitta på dem. Det 51 kapitlet gällande tälten. Allah subhanahu wa ta'ala säger: Hurun maqsuratun fil khiyam. Kvinnor, ni känner till ordet hur, hurul ayn. Och vi ska inshallah komma till det ordet senare, sista kapitlet. Kommer gå igenom idag. Just kommer börja handla om hur al-ayn, kvinnorna i paradiset. Hurun maqsuratun fil khiyam. Kvinnor som är dolda i tälten. De är dolda i tälten. Ar-Rahman, vers 72. Och i Sahihain, Bukhari och Muslim, i en hadith berättad av Abu Musa radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Inna lil mu'min fil jannati la khaymatan min lu'latin wahidatin mujawwafa turuha 60 milan fiha ahluna yatufu alaihim al mu'minu fala yara ba'dhum ba'dha." Att en troende har ett tält i paradiset som är gjort av en pärla, en ihålig pärla. Den är 60 mil hög. Och ordet mil som används här, det är ett ord som araberna har tagit från perserna. Och en arabisk mil är 1600 meter. Så 1600 meter gånger 60. Det blir ganska mycket, eller? Det blir väldigt mycket. Så höga är tälten. Och den är gjord av en ihålig pärla. Allah subhanahu wa ta'ala kan skapa vad han vill. Och i detta tält har han sin familj som han går runt till. Och familjerna kan inte se varandra. Alltså det är så långt avstånd mellan dem att de inte kan se varandra. Och i en annan liknande hadith i Bukhari och Muslim så sades det att dess bredd är 60 mil också. Inte bara höjden utan bredden och längden av det här tältet är också 60 arabiska mil. Kanske vi har någon som är snabb på matte här. 60 gånger 1600. Och i varje hörn av detta tält har han en familj. Och de kan inte se varandra. Och den troende går runt alla dessa familjer. Och Ibn Qayyim säger att dessa tält, det är inte rummen, boningarna och slotten som jag har nämnt tidigare. Tidigare i boken har han gått igenom slotten i paradiset. Det här är bara tälten som finns vid trädgårdarna och vid flodens utkanter. Ett tält som finns vid flodernas utkanter och vid vissa trädgårdar. Så om det här bara är ett tält, vad ska man då säga om slotten? Ja. Det har berättats från Abu Darda radiyallahu anhu att han sa: tältet är gjort av en pärla. Den har 70 dörrar. Och alla dessa dörrar, kulluha min durra, är också gjorda av pärlor. Allah säger gällande tronerna som han sitter på: muttaki'ina ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ayn. De kommer avslappnande att luta sig mot troner. Och vi kommer gifta dem med hurin ayn, bihuril ayn, med dessa jungfrur. Surat Tur, vers 20. Alla säger i surat al-Waqia: thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ala sururin mawduna muttaki'ina 'alayha mutaqabilin. Ett fåtal av dem som blev muslimer, en grupp av dem som blev muslimer tidigt, wa qalilun min al-akhirin, och få av dem som blev muslimer eller som var muslimer i den senare tiden. Och det här refererar till al-muqarrabin. Allah nämner i surat al-Waqia tre sorters människor: al-muqarrabin, de som står Allah nära, de bästa människor. Och han nämner ashabul yamin, det högra folket, och ashabul shimal, det vänstra folket. Så al-muqarrabun, de som står Allah närmast, de är få från de senare muslimerna, men de är många från de tidigare muslimerna. Var kommer de att vara, dessa muqarrabun? De kommer vara på troner, mawduna, på troner inlagda med guld och ädelstenar. Muttaki'in 'alayha mutaqabilin. De kommer luta sig mot dem och sitta mitt emot sina vänner. Surat al-Waqia, vers 13-16. Allah säger också i surat al-Ghashia: fiha sururum marfu'a. Däri finns upphöjda troner. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämnde i de här verserna att tronerna är utsmyckade, inlagda med guld och ädelstenar. Och att de är bredvid varandra. De är inte bakom varandra eller långt bort från varandra, utan de är uppradade bredvid varandra. Och han säger också att de är utsmyckade med guld och alla sorters ädelstenar, eller yakut och zabarjad. Och det sägs också att de är väldigt stora, de här tronerna som man sitter på. Och att de är väldigt höga också. En av Selef, han sa att de är så höga som att de är 100 armlängder höga. Alltså ryggstöden typ. Och denna man från Selef, Allah Adam, han sa att då den troende vill sitta på dessa troner, så kommer de ner. Och när han har satt sig på dem så åker de upp till dess plats. Vi går vidare till nästa kapitel, kapitel 52, som handlar om al-khadam wal-ghilman, om tjänarna och de unga pojkarna i paradiset. Paradisets tjänare och unga pojkar, gossar. Allah azza wa jall säger: "Wa yatufu alayhim wildan khalladun idha ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manthura." Att unga gossar kommer att gå och kulera, servera dem. Khalladun, eviga, alltså eviga gossar. Idha ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Om du ser dem så kommer du tro att de är som utspridda pärlor. De är så vackra så att de är som utspridda pärlor. Surat al-Insan, vers 19. Allah säger också: "Yatufu alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in." Att eviga kommer att gå runt dem och så servera dem med bägare, karaffer och glas med vin. Surat al-Waqia 17-18. Och ordet mukhallad, Ibn Qayyim går in och förklarar det ordet. Mukhallad betyder, inshallah ta'ala, evig. Men det kan också betyda på arabiska en person som har örhänge och armband och smycken. Så vissa av salaf och ulema från förut har sagt att vad som menas med den här versen är att dessa pojkar och servitörer, tjänare, har vackra och armband. För de säger att det finns ingen mening med att de skulle vara, att det skulle nämnas att de är eviga, för alla är eviga i paradiset. Men Ibn Qayyim säger att den andra åsikten, som säger att de är eviga, verkar vara den mest korrekta. För det är det som har berättats från Abdullah ibn Abbas, att han sa: "Ghilmanun la yamutun." Pojkar eller gossar som inte kommer dö, som är odödliga. Och han säger här att det som tarjuman al-Quran säger, Abdullah ibn Abbas, som är en av de kunnigaste i Koranen, räcker gott och väl. Och det här är också åsikten om Mujahid och Kelbi och Muqatil. No. Att de inte blir gamla. De stannar i samma ålder i all evighet. Och vissa andra lärda säger att nej, båda stämmer. De är unga och kommer alltid förbli unga. Och de kommer också att ha vackra örhängen och smycken. Och Allah subhanahu wa ta'ala liknade dessa unga tjänare vid spridda pärlor. För att de är vackra, de är vita, alltså pärlorna är vackra och vita. Och då alla nämner att de är spridda, utspridda, så ger det här oss två stycken fawaid, två nyttor. Det första är att de inte är tillbakadragna eller instängda, utan de är utspridda. De är ständigt i rörelse och de går ständigt runt och serverar folk. Det är en faida som man kan få härifrån. Och den andra faidan är att om man slänger ut pärlor Och speciellt på någonting vackert, som till exempel guld eller silke, så kommer det vara ännu vackrare. Och ni vet marken i paradiset är guld eller silver, saffran och så vidare, ädelstenar och sånt. Så det blir bara ännu vackrare än att de bara skulle sitta hemma eller vara tillbakadragna. Eller att de skulle vara på ett ställe, säger han. Och här kommer en viktig fråga. Vilka är dessa tjänare? Vilka är dessa gossar? Är de barnen från dunja som Allah låter återuppstå i paradiset? Eller är de barn som Allah kommer att skapa i paradiset? De här tjänarna i paradiset. Unga gossar. Är det barn som har dött i det här livet och får bli tjänare i nästa liv? Eller är det en skapelse som Allah kommer att skapa, precis som han skapar Hur al-Ayn i paradiset? Eller hur? Hur al-Ayn kommer inte från dunja. De har aldrig varit på dunja. De är en skapelse som Allah kommer att skapa i paradiset och redan har skapat. Så är dessa gossar från dunja eller från paradiset? Och han nämner här att det finns två stycken åsikter. Han nämner från Ali ibn Abi Talib och al-Hasan al-Basri att de är muslimernas barn som har dött, som inte har några goda gärningar, och att de kommer att servera folket i paradiset, eftersom att man inte heller kan få några barn i paradiset, så kommer de vara de här barnen i paradiset. Och han nämner här från al-Hasan: Wildanun mukhalladun qala lam yakun lahum hasanat fayujzawna biha. Att det är barn som inte har några goda gärningar som de belönas med. Och de har inte heller några synder som de straffas med. Så därför fick de denna position i paradiset. Och vissa som har denna åsikten säger att nej, det är inte muslimernas barn, utan det är mushrikins barn. Det är kuffars barn som kommer att vara tjänare i paradiset. Och de använder som bevis en hadith från Anas radiyallahu anhu, att profeten alayhi salam, han sa: jag bad min herre om al-lahin, och det är de barnen som inte riktigt har något mogenhet, omogna barnen. Jag bad min herre om att inte straffa dessa barn. Fa'atanihim fahum khadam ahlul jannah. Och min herre gav mig dem, och de kommer vara tjänarna i paradiset. Och den här hadithen finns det lite olika åsikter om. Ibn al-Qayyim säger att den är svag. Men vissa andra ulama som Suyuti och Sheikh Albani säger att den är autentisk. För det finns, den har nämnts från flera olika källor med olika kedjor, och tillsammans så blir den hasan, den blir godtagbar. Och man kan då använda den som bevis på att icke-muslimers barn kommer att bli tjänare till muslimerna i paradiset. Tayyib. Men vad gäller Ibn al-Qayyim, han säger den korrekta åsikten är att det verkar vara att det är barnen, eller barn som Allah SWT kommer att skapa i paradiset. Unga pojkar, gossar som Allah kommer att skapa som en ny skapelse i paradiset. Skapade Hur al-Ayn. Och muslimernas barn, eller barnen som dog här, kommer att bli 33 år på domedagen. Och han nämner en hadith här, vars kedja också är lite, man kan ifrågasätta, där profeten som skulle ha sagt att den som dör och är från paradisets folk då han är barn, vare sig den som dör och är bestämd att han ska vara i paradiset, vare sig han är ung eller gammal, kommer att bli 33 år i paradiset. De kommer aldrig att bli äldre än så. Och samma sak gäller folket i elden. Och den hadith berättar av Tirmidhi. Allahu a'lam. Men det finns en autentisk hadith att folket i paradiset är 33 år. Isas ålder. Den hadithen är autentisk. Men det finns också en hadith som tyder på att barnen inte kommer bli 33. Och det är hadithen där profeten sa som nämnde att den som förlorar ett barn vid tidig ålder kommer finna det här barnet på domedagen. Och han kommer stå och dra pappan eller mamman i kläderna, längst ner på kläderna, och säga, jag vägrar in, dra han mot paradiset och säga att jag går inte in i paradiset förrän min pappa går in i paradiset, eller min mamma. Så det visar också att barnen kommer vara barn på domedagen. Så det som han säger verkar vara mest korrekt är att dessa barn är något som Allah kommer att skapa i paradiset som Hur al-Ain, för att tjäna paradisets invånare. Och han säger här att vad som tyder på det är att Allah subhanahu wa ta'ala kommer ära de troende med dessa tjänare. Och det är mer troligt att han ska ära de troende och deras barn med att de blir serverade än att deras egna barn är de som serverar dem. Eller hur? Det är mer troligt, eller hur? Vilken är större belöning? Att bli serverad av sina barn eller att sitta med sina barn och bli serverad av någon annan? Självklart. Att bli serverad, eller hur? Av någon annan. Är större belöning än att ens egna barn ska bli några slags betjänare i paradiset. Och sen går vi in på nästa kapitel som en helt ny fas i boken. Och det är 53 kapitlet där han nämner kvinnorna i paradiset. De olika sorters kvinnor. Deras skönhet. Jamaluhunna al-zahir wal-batin. Som Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit i hans bok. Deras yttre och inre skönhet. Och vi kommer absolut inte hinna med allt det här, men vi nämner det här första inledande kapitlet gällande paradisets kvinnor. Och han nämner en vers i början på surat al-Baqara där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ge de glada nyheterna till de troende som gör goda gärningar, rättfärdiga gärningar, att de kommer få paradis, flera paradis, där det flyter floder under dem. Varje gång de får en frukt så kommer de säga, detta är vad vi försågs med i forna dagar. Och de kommer nämligen att få sådant som påminner om det förgångna, och hustrur ska vara med dem, renade från alla slags orenheter. Vad hon fiha khalidun, och där i ska de vara i all evighet. Så det här är belöningen. Ett evigt paradis för vem? Allah nämner två egenskaper. Alladina amanu wa amilu salihat. De tror och de gör rättfärdiga gärningar. Det räcker inte med att man säger att man tror, utan man måste också bevisa det med gärningar. Och det räcker inte heller med att göra gärningar utan tro, utan man måste tro och göra goda gärningar. Och sen det här med frukterna har vi gått igenom tidigare. Att frukterna heter eller ser ut som frukterna från dunja. Och de kanske får ett äpple och tror att det liknar äpplet som fanns i dunja, men finner att det är en helt annan smak. Och det finns olika förklaringar på den här versen som vi har gått igenom i tidigare lektioner. Det finns på hemsidan. Och att Allah subhanahu wa ta'ala nämner att de kommer där i att få renade kvinnor. Så författaren Ibn Qayyim, han säger här, reflektera över detta stora glädjebudskap. Ja. Och tänk på vilken belöning du har lovats här, eller personen har lovats i paradiset, som du kan uppnå på ett väldigt lätt sätt, alltså genom tro och goda gärningar. Allah subhanahu wa ta'ala nämnde i detta glädjebudskap två stycken välsignelser, kan man säga. Han förenade mellan kroppens njutning och själens njutning. Kroppens njutning genom att den får vara i ett paradis med floder och frukter. Och nämnde själens njutning genom att de ska få renade fruar. Och det är na'im al-qalb, hjärtats njutning. Wa qurratu al-ayun, det som ögat finner frid i. Genom också att detta kommer vara bestående i all evighet. Så som vi nämnde tidigare, att alla nämner ofta de här båda, liksom det yttre och det inre. Du njuter inte bara psykiskt utan också fysiskt. Kroppen med själen. Och det ordet som alla använder här är ordet zawj. Wa lahum fiha azwajun. Zawj. Och en faida, en arabisk faida. Ni känner säkert till ordet zawj, eller hur? Men vad är mest korrekt att säga? Zawj eller zawja? Om man ska nämna fru. Ja? Zawja. Med tä på slutet. Så att det blir feminint. Ja? Mm. Håller ni med? Nej. Zawja. Alltså det är bara skillnaden är att zawj, sista bokstaven i jim. Zawja, sista bokstaven i tamarbota. Det kommer tamarbota efter jim. Så han nämner här att det mest korrekta, al-afsa, är zawj. Utan tä på slutet. Och det är Quraysh språk. För Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, till exempel till Adam, uskun anta wa zawjuka. Zawjuka al-janna. Så han säger inte zawjatuka al-janna. Vilket bevisar att det som är mest korrekt är att säga zawj. Zawji. Taib. Och sen nämner han det här fina här. Att Allah subhanahu wa ta'ala nämner att dessa fruar är renade. Vad är det de är renade ifrån? Jo, de är renade från al-hayd, menstruation, bowl, urin, och nifas, efterbördsblödningar. Ja? Efterfödsblödningar som kommer efter födseln. Wal-ra'it, det som kommer ut när man är på toaletten. Wal-mukhat, wal-basak, snor, spott, slem. Och allting avskyvärt eller som kan ses, anses äckligt. Allting som kan anses äckligt från kvinnorna i dunya, säger han. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämnde att han har renat dem från allt detta. Och han har renat deras inre från all dålig karaktär. Alla dåliga egenskaper. Han har renat deras tal, lisan, deras tungor. Från fult och ovårdat språk. Och han har renat deras blickar från att vända sig till någon annan än deras man. Alltså de är kyska och kollar endast på deras man. Och han har också renat deras kläder från att bli smutsiga på något sätt. Och så nämner han bevis på alla de här sakerna från Selafs uttalande. Han nämner från Qatada, från Abi Nadra, från Abi Sa'id. Nam i en hadith från profeten s.a.w. gällande den här versen. Att de är renade från menstruation, avföring, smuts, najasa, wal-busaq. Och typ saliv eller slem. Och den hadithen finns i Hakim. Vi frågar sen inshallah. Och Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu och Abdullah ibn Abbas, de sa att de är renade från menstruation och de behöver aldrig gå på toaletten och de behöver aldrig heller spotta. Och Ibn Abbas, de sa att de är renade från al-qadar wal-adha, allting orent och smutsigt. Och yani, alla selv ser alla de här sakerna som vi har nämnt. De är renade från allting som kan anses orent i det här livet. Och så nämner han att Hawa, Eva när hon skapades, Och vi var i paradiset, så var hon också på det här sättet. Tills det att de syndade. Och det var då hon började blöda och så vidare. Allah alam. Jag nämnde ingen källa på det här, men det är det som nämns av Ibn Qayyim. Allah säger i en annan vers i Koranen: Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadhalika wa zawwajnahum bihurin 'ayn yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautat al-ula wa waqahum 'adhab al-jahim. De fromma och rättfärdiga kommer vara på en säker plats, alltså i paradiset. Fi jannatin wa 'uyun, i paradis där det flyter, eller där det finns källor. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin, de kommer att kläs med tunn och tjock silke. Mutaqabilin, de kommer sitta mitt emot varandra. Wa kadhalika zawwajnahum bi hurin 'ayn, och vi kommer att gifta dem med hurun 'ayn, bi hurin 'ayn, med dessa kvinnor i paradiset. Och där kommer de att kalla på alla slags, eller de kommer att önska alla slags frukter som de kommer att få. Aminin. La yadhuquna fiha al-mauta, de kommer aldrig att smaka på döden förutom den första döden, alltså den som människorna dog i detta liv. Och waqahum 'adab al-jahim, och kan rädda dem från det fruktansvärda straffet. Surat Dukhan 51-56. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämnde i den här versen, Ibn Qayyim nämner, att Allah enade mellan att de ska ha en fin boning där de är säkra från allting dåligt. Där det finns frukter och floder, vackra kläder och det bästa umgänget. Bimuqabalat ba'duhum ba'da, genom att folk möts och sitter mitt emot varandra. Och att de kommer få den fulla njutningen med dessa vackra kvinnor, hur al-ayn. Wa da'ahum bi jami' anwa' al-fawakih, och alla frukter som de önskar sig. Och att de aldrig kommer att ta slut. Allah har försäkrat att dessa frukter aldrig kommer att sina, utan de kommer ständigt att komma nya. Och inte heller kommer de att skada. Och sen avslutar han versen med att ge dem de glada nyheterna om att de aldrig kommer få smaka på döden, utan det är en evighet. Och sen avslutar vi med det som nämns, det är definitionen på hur al-ayn. Dessa kvinnor som Allah subhanahu wa ta'ala kommer skapa i paradiset, och det kommer vi nämna inshallah nästa vecka. Han säger hur jam haura, plural av haura, och det är kvinnan som är ung, vacker, bayda, hon är vit, shadidatu sawda al-ayn, som har kolsvarta ögon. Och det sägs då att de har stora ögon där ögonmitten är kolsvart och resten av ögat är kritvitt. Och Ibn Qayyim nämner sen här, att vi kan ta det nästa vecka, men att det här är en av de saker som räknas som skönhet på en kvinna. Stora ögon, till skillnad från små och liksom väldigt smala ögon. Så det här är den definitionen som nämns av hur al-ayn i paradiset. Och inshallah, han kommer prata väldigt länge om dess beskrivning, inshallah ta'ala. Och vi tar det nästa vecka. Wallahu ta'ala alim, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.